kväll och välkomna till Bibeltimman här i Värnamo Närradio. Det är Värnamo församling som sänder. Jag som är producent heter Ulf Gustafsson och är också tekniker. Du ska få lyssna till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden över Matteus evangeliet. Vill du höra det i kyrkan så är det på tisdagar klockan 18.30 och här i Närradion på måndagar klockan 19. Vi har kommit till del 70.
Välkomna till Andreas kapellet den här novemberkvällen, tisdagen den 22 november. Vi ska börja med att be tillsammans. Herre, vi tackar dig för allt det som du har gjort för oss. Tack för att vår kristna tro inte behöver bestå i vad vi själva presterar, utan det är du som är vår kristna tro. Du fullbordade, du fullgjorde det vi borde. Tack för att vi får nu samlas runt dig och återuppleva det du gjorde för oss den där påsken. På det fullbordade förbundet och gav oss tillträde genom tron på dig. Herre, vi ber att den här kvällen ska få vara en del i vår relation till dig. Att vi ska kunna lära känna dig allt bättre och uppskatta det som du har gjort. Herre, vi vill att du ska vara stor för oss. Att vi ska kunna ära och tillbe dig på ett allt bättre sätt. Du som är värdig all vår lovsång, all vår tillbedjan. Herre, hela evigheten ska vi lovsjunga dig och tillbedja dig. Och ändå kommer vi inte kunna tacka dig nog. Och tack för att du bryr dig om oss och är närvarande här ikväll. Amen. Vi har alltså börjat på Matteus evangeliets 26 kapitel. Och vi började på de fem första verserna där. Det finns ju ett inledande ord kan man säga. Det står så här, jag tror vi kan ta en snabb repetition. När Jesus hade avslutat hela detta tal sa han till sina lärjungar. Alltså det här använde Matteus samma uttryck som Moses hade när han tog folket ut ur Egypten, höll sitt långa tal och när han avslutade ökentiden så sa han att han avslutade hela sitt tal. Och så hade han tidigare talat också om att det skulle komma en ny Moses. Och nu har Jesus kommit som en ny Moses och han har också hållit ett tal. Hela Matteus evangeliet så att säga är ju till oss med Jesu undervisning. Och nu har han avslutat det. Nu så går vi över till den tiden då han ska besegla det här med sitt blod. Ni vet att om 2 dagar är påsk, säger Jesus. Med allt vad det innebär, vi ska se mera på det ikväll. Då ska människosonen bli utlämnad till att korsfästas. Och vi sa att det här kommer att ske steg för steg. Man kan nästan följa hur det stegras vers för vers genom de 2 kapitel som vi har framför oss nu, 26 och 27. Överste prästerna och folkets äldste samlades nu i överste prästen Kajafas hus. Där är lite märklig formulering, för det står ju överste prästerna i pluralis som om det vore flera, och det var faktiskt flera. Men egentligen så var ju överste prästen var ju Arons efterträdare nedstigande led. Den ene efterträdde den andra. Det var ju en som var överste präst. Och det var en viktig person i det gamla Israel. Men från den dagen då romarna ockuperade Israel så gick man in och bröt det här och utnämnde överste präster efter eget gottfinnande. Så romarna nöjde sig inte med att tillsätta översteprästerna, och de här saddukeerna och fariseerna, de var ju tvungna att spela med förstås och godta det och göra det bästa av situationen. Men det gjorde att de kunde ha flera överstepräster samtidigt fastän det egentligen bara finns en. Det kallas för utnämningspolitik. Det är ett bra sätt att komma åt liksom en organisation. Det används också in i modern tid som ni vet. Och den här Kajafas var en riktig... Vad ska man kalla honom? En räv kanske man skulle kunna säga om man använder bibliskt uttryck. Alltså han var en riktig smilfink. Han var inställsam. Han lismade med makten. Han höll sig vän med alla. Han schackrade med sitt uppdrag. och lyckades hålla sig kvar länge vid makten. Det var alltså han som satt här det här året. Och han satt inte bara det här året, utan han satt från 18 efter Kristus till 36. Alltså han satt i nästan 18 år. Fast det var andra överstepräster samtidigt som honom. Men därför så står det så här oegentligt. Översteprästerna och folkets äldste samlades nu i översteprästen Kajafas hus eller Kajafas palats. Och de planerade att gripa Jesus med list och att döda honom. De tar alltså över här nu det som fariseerna har drivit under ett par års tid. Det har eskalerat det här förföljelsen eller missriktningen så att säga emot Jesus. Och här försvinner ju fariseerna. Så nu läser vi inte mer om några fariseer. Det finns på ett ställe bara, 27:62 ska det stå om fariseerna. Men annars är de inte med i bilden överhuvudtaget. Ja, 27:62, där står det nästa dag, som var dagen efter tillredelsedagen, alltså efter att Jesus har dött, samlades översteprästerna och fariseerna hos Pilatus och så vidare. Men annars är fariseerna, de har gjort sitt så att säga, och nu så lämnas initiativet över till översteprästerna och till Kajafas själv, översteprästerna och folkets äldste, alltså stora rådet. Och vad de ska göra, de är naturligtvis ute efter att försöka få Jesus dömd på så sätt att Jesus skulle ha brutit emot Toran, emot den judiska lagen. Och anklagelsepunkterna, det var väl att han hade förlåtit människorna deras synder. Det kan ju bara Gud göra. Så här fanns alltså någonting hos Jesus som man ifrågasatte. Att Jesus hade tagit för stora ord i sin mun. Att han hade tagit Guds plats helt enkelt. Och det är ju samma sak som hädelse. Så det var en anklagelsepunkt. De här andra anklagelsepunkterna som vi har läst om tidigare är kanske inte riktigt lika allvarliga som just det här med hädelsen. Jag tänker på att han anklagas för att ha överträtt sabbatsbudet. Det var illa nog, det fanns, det var ju dödsstraff på det också i och för sig. Och han hade gett sig på de här som sålde djur vid templet. Det var också en anklagelse. Så man hade en del sådana här olika anklagelsepunkter emot honom som man nu drev. Men man fick ju hjälp ifrån oväntat håll. Nämligen från Judas Iskariot, en av de 12. Vi ska komma tillbaka till honom. I 5:e versen så konstaterar de i alla fall att de vill inte gripa honom under högtiden, alltså under påskhögtiden, så att det uppstår oro bland folket. Nu gjorde man ju det, man grep honom innan högtiden. Man kanske hade inte själva trodde att det skulle gå så fort, utan man tänkte att nu firar vi påsken och så tar vi tag i det här med Jesus sen när allt folket ger sig iväg. Man räknar med att under den här tiden så fanns det ungefär 3 miljoner judar samlade i Jerusalem. Och de skulle alla ha del av ett påskalam för varje grupp på en 15 personer ungefär. Och påskalammet fick ju bara ätas innanför stadsmurarna. Så det var mycket trångt innanför stadsmurarna de här dagarna. Det var ett myller med folk. Det var så mycket folk så att det fanns inga möjligheter för alla att herbergeras och sova där. Utan många sov i byarna runt omkring, som Jesus. Han var ju i Betania som ligger där på Oljeberget, och andra låg säkert och sov under bar himmel i Getsemane och runt omkring på olika sätt. Men med 3 miljoner människor närvarande, dessutom så fanns det en förväntan bland folk att när Messias kommer för att befria ifrån ockupationsmakten, då skulle han komma vid en påskhögtid. Så man förstår att det var inte bara religiöst laddat, utan det var också politiskt väldigt spänt den här helgen. Tänk bara hur det var, vi läste ju det innan. Kommer Jesus inridande på en åsna genom gyllene porten, och folk är samlade i kanske 100 000-tals för att ta emot honom och ropar Hosianna, Davids son. Så att jag kan mycket väl förstå varför de säger låt oss inte gripa honom under högtiden, så att det uppstår oro bland folket. Men så var det ju då det här med den här Judas Iskariot som kommer och och liksom dukar upp hela scenariet för dem, så att de skulle kunna låta det här gripandet äga rum redan innan påskhögtiden, och då blir det bråttom. Och det kommer vi se också, att det går väldigt snabbt. Det är ju en skenrättegång om man skulle titta på det här juridiskt. Här har Matteus emellertid klippt in en annan händelse i texten. Eller om det utspelade sig samtidigt. Jag vet inte, det spelar kanske inte så stor roll. Men det står ju bara här i den sjätte versen att det utspelar sig när Jesus befann sig i Simon den spetälskes hus i Betania. Jag läser det avsnittet. Då kom en kvinna fram till honom. Där ser ni att kom en kvinna fram till honom. Här är hon okänd. Men om man läser i Johannes evangeliet så vet vi ju att Betania, det var ju där Maria och Marta höll till, och Lazarus förstås. Och jag tror till och med det står i något av de andra evangelierna att det var Maria. Så där är hon inte okänd som hon är här i Matteus evangeliet. Hon hade en alabasterflaska med mycket dyrbar olja och hällde ut den över hans huvud där han låg till bords. När lärjungarna såg det blev de upprörda och sa: varför detta slöseri? Det där hade man kunnat sälja för mycket pengar och ge åt de fattiga. Jesus märkte det och sa till dem: varför oroar ni kvinnan? Hon har gjort en god gärning mot mig. De fattiga har ni alltid hos er, men mig har ni inte alltid. När hon hällde ut denna olja över min kropp gjorde hon det inför min begravning. Amen, säger jag er. Överallt i hela världen där detta evangelium predikas ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. Och i och med att den berättelsen finns infogad här så framstår den här kvinnan, om det nu var Maria, som en motpol emot Judas Iskariot. Så här ser man på något sätt den goda och den onda, det kanske klingar fel när jag säger så, men ni förstår, den som har tro och kärlek till Jesus och den som förråder Jesus. De framstår här som varandras motpoler. Och den här kvinnan, hon har en alabasterflaska med dyrbar olja, och enligt Markus 14:5 så är den värd 300 dinarer. Alltså 10 gånger mer än de där 30 dinarerna som Judas Iskariot fick. För att han förrådde Jesus. 300 dinarer. En dinar, det var ju en silverpenning. Det räknades som en dagslön. Så 300 dinarer, det är nästan en årslön. Så det var en mycket dyrbar olja som det står. Och om det var den här nardusoljan som det talas om i Johannes evangeliet, och det finns väl skäl att tro det då, så har jag läst någonstans, fast jag inte har det framför mig just nu, att det fanns en speciell sorts nardus som plockades i Himalaya-bergen och som bara fanns där och som spred sig och som då var väldigt dyrbar. Kom bara i små kvantiteter så att säga. Och det var vanligt att man i ett hushåll skaffade en sån här alabasterflaska och hade det som en livförsäkring helt enkelt. Den var ju värd en årslön, den här lilla alabasterflaskan. Och vid händelse av mannens frånfälle så kunde man alltså sälja den här alabasterflaskan och hade en årslön. Så det var en sorts försäkring. Det står i Johannes evangeliet att den flaskan var en litra på grekiska. Och en litra, om flaskan var så stor då, det är 325 gram. Hur mycket det nu är. Men det är ju ganska mycket. Och därav det höga värdet förstås. Den här flaskan tar hon. Och så står det att hon häller ut alltihop över hans huvud. Och i Johannes evangeliet så kan man se. Där har ju Johannes målat den här kärlekshandlingen på ett väldigt känslosamt sätt får man säga. När han beskriver hur det här gick till. Och vi ser också hur lärjungarna blev upprörda. Jag tror att det till och med står i någon utav parallelltexterna. Jag ska se om jag har antecknat det. så står det att den där frågan, här står det: när lärjungarna såg detta blev de upprörda. Varför detta slöseri? I någon av parallelltexten så står det att det är Judas Iskariot som kommer med den invändningen. Och då blir ju motbilderna mellan de här två ännu tydligare. Ett par saker till som ska jag säga om den här händelsen. Det står att Jesus i vers 6 befann sig hos Simon den spetälske. Och det fanns en spetälske koloni, vet vi, utanför eller i närheten av Betania. Där de spetälska alltså isolerades och fick vara för sig. Det verkar på Matteus här som att Jesus befann sig hemma hos Simon den spetälske. Och om det är på det sättet, då är Jesus alltså inte kultisk ren. Då blir han orenad genom att vara i det hemmet. Och då hade han inte rätt att besöka Jerusalem eller besöka templet för högtiden och för firandet av påsken. Så att också där ser man hur konfrontationen med tempelaristokratin, alltså särskilt saddukeerna, den är ju i närmaste total. Om det nu var på det sättet att Jesus var kultiskt oren. Han blir ju gjord till en syndare här, vet ni, så småningom. Och det är möjligt att det är så att det börjar redan här och sker så att säga steg för steg. Tills han blir en förbannad som hänger på Golgata kors. Genom förbannad. Det var inte ovanligt, ska vi säga vidare, att man tvättade fötterna på gästerna när de kom in. Eller kanske inte ens att man använde olja, om inte i den här omfattningen, och så mycket och så dyrbar olja, för att hälsa någon välkommen. Det här smörjandet av olja här, som Jesus säger är en förberedelse för hans begravning. För då smorde man ju kroppen med en sån olja också. Eller kanske flera oljor, men man hade en del av det här också. Den kunde också uppfattas som en messiansk smörjelse. Alltså att man skulle smörja Messias, det betyder ju den smorde. Och det kunde vara beteckningen för Israels kung. Så att när kungen skulle krönas och insättas och smörjas med olja, då var ju han en Messias inom situationstecken. Som smordes med olja. Och ni kan läsa om det. Jag tror till och med vi ska slå upp det. Andra Mosebok 29. Där handlar det om Aaron. Hur han blir prästvigd. Och hur han ska bli iklädd kläderna i vers 5. Och så kommer det i vers 7. Och du ska ta smörjelseoljan och hälla på hans huvud och smörja honom. Så där finns själva handlingsprogrammet, akten så att säga. Du hittar den också i första Samuelsboken. Efter domarboken, första Samuelsboken 10. Där är det Samuel som smörjer Saul till kung, till Messias inom situationstecken, till en som smörjer honom, som gör så att han blir en smorde. Så står det 10:1: Samuel tog sin oljeflaska och göt olja på Sauls huvud, kysste honom och sa: se, Herren har smort dig till furste över sin arvedel, och så vidare. Så att det är inte långsökt eller långt borta att tänka sig att det här motivet också finns med när kvinnan smörjer hans huvud. Men det skulle ju betyda att den här kvinnan i sådana fall kanske har förstått något av vem Jesus är. Och det talar väl hela handlingen, tycker jag, för att när hon tar hela alabasterflaskan och knäcker den och häller ut en hel årslön över Jesus på det här sättet av ren kärlek. För att hon är så gripen av Jesu närvaro, av det som ligger i luften på något sätt. Så måste det finnas inte bara en förtröstan, en tilltro, utan kanske också en uppenbarelse av vem denne Jesus är. Och att hon visar det i handling. och att hon smörjer honom som konung. Kan man i och för sig säga att Jesus balanserar upp det där genom att säga att det är en smörjelse till hans begravning. Det är möjligt att de fortfarande inte, de kanske trodde att Jesus var konungen men inte förstod betydelsen av att han skulle ge sitt liv. Konungen som ger sitt liv. Det finns tre stycken tillämpningar som jag tänker på som vi skulle kunna dra ut av den här texten, av den här händelsen. Och det första som jag skulle vilja ta ut, det är det här. När lärjungarna, och i synnerhet Judas Iskariot, invänder att det här är ett slöseri, då säger Jesus: hon har gjort en god gärning mot mig. Och då kan man göra en text, tolkning, tillämpning. Texten, så här förstår vi den, vad betyder det för dig och mig idag? Och då skulle jag vilja säga att det här kan betyda för dig och mig idag att de gärningar som vi gör mot Jesus, de gör vi aldrig förgäves. Lärjungarna hade invändningar, men vad helst vi gör emot Jesus är riktigt. Även om det kanske, som i det här fallet, ser oriktigt eller onyanserat ut. Det är många här utav er som arbetar frivilligt på olika sätt i församlingarna. Det kan vara allt ifrån städning eller från kaffekokning till äktenskapskurser och vad det nu är för någonting. Jag tycker ni ska tänka på det här, därför att när vi tjänar på olika sätt i församlingen, i Kristi kropp, då gör vi det mot honom, och det är aldrig förgäves. Aldrig någonsin. Så vad du gör, så gör det som om du gjorde det för Herren. Och minns Herrens ord: vad helst ni har gjort mot en av dessa mina minsta, det har ni gjort emot mig. Det andra som jag skulle vilja ta som en tillämpning, det är det här där Jesus säger i den 13:e versen: överallt i hela världen ska man berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. Det andra är att den tjänst som vi gör mot Jesus, den glömmer han aldrig. Det du har gjort mot honom, är det synliga eller är det fördolda, det kommer han ihåg. Alltid. Han kommer aldrig att glömma någonting av det som du har gjort i tro eller i kärlek för honom. Och det är väl det som ligger i det här som vi har talat om tidigare, med att samlas i skatter i himlen eller nådeslöner och så vidare. Det finns kvar där, de goda gärningar som vi gör i Jesu namn, som vi gör för Jesus, om det så är mot varandra, så betjänar vi varandra, så betjänar vi honom. Han glömmer aldrig det. Är inte det en ganska underbar tanke? Och det som människor glömmer och som vi själva glömmer, det glömmer inte han. Det tredje som jag skulle vilja säga om det här, och det har jag förvarnat om tidigare, därför att när vi läste om att himmelriket är likt en deg som en kvinna tar, och så blandar hon in surdegen, och sedan så står det över natten, och på morgonen så är det ett färdigt bröd, syrat och klart. Då kanske ni kommer ihåg att då finns det två stycken diametralt motsatta tolkningssätt. Det vanligaste är ju det att himmelriket är den här surdegen då, som genomsyrar hela degen och som gör att brödet blir så underbart. Alltså att de kristna skulle vara surdegen och att vi ska genomsyra hela världen. Ungefär som senapskornet som skulle växa upp och bli det största av alla träd. Och så har man ofta tänkt när det gäller missionen. Att den kristna missionen skulle vara den här surdegen, och så skulle det genomsyra världen och sprida sig. Och jag är säker på, eller jag vet det, att många tänker så. Men om ni kommer ihåg, så hade jag också en annan tolkning som var den diametralt motsatta. Nämligen att surdegen står ju alltid för någonting ont. Och att det onda ska tränga in i brödet. Alltså att ondskan och det som finns i världen tränger in i kyrkan och tränger in i församlingen och förstör det hela. Och då blir det en helt annan bild och helt andra dimensioner. När jag läser det här så tänker jag på en missiolog som heter David Bosch. Han har tagit fasta på det här med de här olika paradigmen som jag har talat om tidigare. Alltså det första paradigmet är ju det urkyrkliga, urkristna paradigmet under första århundradet ungefär. Då alla kristna överallt var upptagna med en enda sak, nämligen Jesu återkomst. Man väntade på Jesu återkomst. Man gjorde inte någonting annat egentligen i kyrka och i församling. Man byggde inga byggnader, man hade inga institutioner, man hade inte utvecklat ämbete och så vidare. Därför att man väntade ju på hans återkomst. Sen när det dröjde så skriver Paulus då hur vi ska förvalta, och vi har läst det till och med i, har vi sett i liknelserna här i Matteus, att medan vi väntar så ska vi vaka och vi ska förvalta och så vidare. Det stryks ju under mer och mer i breven allt eftersom tiden går, och det blir viktigt. Och det som blir viktigt i det andra paradigmet, det är gudstjänsten och gudstjänstutvecklingen. När vi kommer tillsammans, när vi firar gudstjänst, då kommer Jesus ner i den heliga nattvarden. Och då blir det det som är det viktiga, gudstjänstutvecklingen. Och det kan man se också under andra och tredje århundradet framförallt. Det tredje paradigmet, det handlar om hur kyrkan inte längre, eller kristna tron inte längre är förbjuden, utan tvärtom, inte bara tillåten utan påbjuden. Alla måste vara kristna. Efter 350, eller in på, vi kommer i alla fall på, in på slutet på 400-talet. 480 så var det en kejsare som påbjöd den kristna tron. Så på 500-talet sedan så är det påbjudet. Och där finns ju också ett sätt att tänka expansionsmässigt. Att det kristna tron då ska gå ut över stora territorier som romarna lägger under sig. Det fjärde paradigmet, det är det som vi kallar för reformationen. Då man inser att nu är det inte institutionen, nu är det inte ämbetet och ordningarna och spridandet till nya territorier som är viktigt. Utan nu måste vi tillbaka till rättfärdiggörelsen genom tron. Att man tror på Jesus, då blir det viktiga och det andra underordnat. Alltså ett skifte helt enkelt i sitt sätt att tänka och agera som kristna. Sen kommer det femte paradigmet ifrån slutet på 1700-talet. Då fanns det en filosof som hette Descartes, eller Cartesius. Det var han som tänkte så långt så att han insåg att han existerade. Jag tänker, alltså existerar jag. Ja, väldigt djupsinnig den här mannen. Men det som kom i fotspåret av honom var faktiskt att hela vår kultur anammade mycket av hans filosofi som ligger till grunden för det vi kallar för upplysningen eller moderna tiden. Och egentligen så går den ut, för det var så Cartesius kom fram till sin sanning. Han kom på sig att jag ska tvivla på allt. Jag ska tvivla på allt, på allt, på allt. Så mycket det bara går att tvivla. Därför då kommer jag att komma fram till någonting som jag inte kan tvivla på. Och då har han kommit fram till sanningen, menar jag. Men det här har alltså präglat den moderna tiden och inte minst vetenskapen, att man ifrågasätter och man utgår helt enkelt ifrån det egna förnuftet. Och det är ju där man till och med betraktar, det är där hela liberalteologin kommer till. Man nalkas bibeltexterna utifrån sitt eget förnuft. Så man är inte underställd skriften längre, utan man är överställd skriften. Och man betraktar den på ett vetenskapligt sätt, man tvivlar på verserna, man plockar isär och så vidare. Det är ju den tiden som vi är fostrade i. Den tiden håller nu på att gå mot sitt slut. Och nu går vi in i ett paradigm som många kallar, det här kan man kanske diskutera då, men jag säger det rätt ut i alla fall och hänvisar då till andra som Hans Küng till exempel, eller David Bosch, men även många andra dagsaktuella filosofer. Man talar om ett postmodernt paradigm. där man mycket är väl medveten om att det inte alls bara det som vi kan tänka ut som existerar. Det är inte ens det viktigaste, det här med vad som är objektivt och vad som är sant, utan det viktigaste är vad vi känner själva och vad vi tycker. Och så skiftar då liksom paradigmet. Den här David Busch, han har analyserat en lång omväg för att komma dit jag skulle komma, men jag ville ha med det här. Han har då tagit ett begreppet mission. Han har sagt, hur har de kristna missionerat i olika tider? Och då har man tittat på mission i det första paradigmet, i det andra paradigmet, i det tredje, i det fjärde, i det femte och så vidare. Så ser man att den kristna kyrkan har agerat mission på helt olika sätt utifrån de här olika grundmodellerna, grundparadigmen, precis som jag sa. Jag blev själv lite överraskad, för jag har alltid tänkt att det här med att gå ut och göra alla folk till lärjungar, döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn, gå ut och vinn själar för Gud, så har vi alltid tänkt. Men så tänkte inte Martin Luther alls. De citerade reformatorerna har aldrig de bibelverserna, utan de bibelverserna att man ska göra på det sättet, det är 1700-tals modell. Hur gjorde man på 1500- och 1600-talet då? Jo, då missionerade man genom att erövra kungen och därmed hela folket kristnades. Man var inte ute efter några individer där. Individerna hör till upplysningstiden. De fanns så att säga inte, om jag uttrycker det lite fyrkantigt, på 1500- och 1600-talet. Utan fanns folket bara. Då gjorde man hela folket till kristet. Det var ju så vi fick statskyrkan i Sverige. Alla var kristna. Var inte mer med det. Så där hade man ett helt annat tänkesätt. Och likaså så får du en förklaring om du tänker på, ni hör ibland talas om korstågen. Och ni tänker på kolonisationen. När man åkte ut då till Sydamerika eller till Västindien och de här olika platserna. Då hade man så att säga svärdet i ena handen och Bibeln i andra handen. Vi tycker ju det är hemskt. Men för dem var det fullkomligt naturligt. Alltså när man fann de nya kontinenterna, när man erövrade nya länder och gjorde dem till kolonisationsmakter, så gick det hand i hand med att man också förde evangeliet med. Så när man åkte till exempel till Sydamerika för första gången, eller för andra gången när man skulle åka tillbaka dit, när Columbus hade varit där första gången och så kom tillbaka och berättade det, så mötte han påven. Och så fick han påvens tillåtelse att erövra landet, men bara under det villkoret att han också tog med sig ett antal missionärer som skulle då se till att hela landet blev kristet. Och så gick de där hand i hand och så tog man då hela indianfolk och så vidare. Det var som mission på den tiden. Vi kan tycka att det är absurt, men om man skulle tänka sig in i hur det var på den tiden, så var det nog ganska naturligt. Och så här kan man då se på olika sätt. Ja, vad vill jag komma med det här nu då? Jo, jag menar så här att om vi nu går in i ett nytt paradigm på 2000-talet, så kanske vi måste bedriva mission på ett helt annat sätt än vad man gjorde på 1700-, 1800- och 1900-talet. Ni vet ju själva, ni har tagit del av det även om ni inte har reflekterat så mycket, att det är ju nästintill omöjligt för en präst eller en kristen vilken som helst att i vår tid, i vårt samhälle, träda upp och göra anspråk på att vi har sanningen och alla andra måste tycka som jag. Det går ju inte. Det gick på 1900-talet. Det går knappast på 2000-talet. Ja, men hur ska vi då missionera? Ska vi sluta missionera? Nej, men jag tror att vi kan lära oss utav den här texten. Den här kvinnan som gjorde en god gärning mot Jesus hemma hos Simon den spetälske. Hennes gärning var trovärdig. Den var så trovärdig. Ingen kunde tvivla på det hon gjorde. Det var en övertygelse, en överbevisning i hennes handling. Och därför så säger Jesus också, överallt i hela världen där detta evangelium predikas ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. Jag tror att här ser vi det som vi skulle kunna ta till oss och göra till vår missionsmetod, om jag uttrycker det så, på det sättet i vår tid. Den lilla gemenskapens trovärdighet. Missionen i vår tid och framöver, den sker i det lilla sammanhanget. Där trovärdigheten är maximal, odiskutabel. Jag brukar tänka på det i högmässan ibland, eller när vi firar gudstjänst. Då, om det skulle komma någon utomstående in i en högmässa och se oss sitta här och sjunga psalmer, eller stå upp och bekänna vi tror på Gud, Fader, allsmäktig, himmelen och jorden skapar och så vidare. Hur trovärdigt tror ni det är egentligen? Är det inte så att det är så man gör när man kommer till kyrkan? Det är ju inte någon hög grad av trovärdighet. Det är prästen säger, låt oss nu göra det här. Oavsett om vi tror på det eller inte. Det hör ju till. Kyrkan är ju byggd för att man ska sjunga psalmer och läsa trosbekännelsen. Men hur trovärdigt är det för de utomstående? Jämför det med en situation i, ta vårat hyreshus till exempel. I trappuppgången där. Om man ser människor kommer. 8, 10, 12 stycken. De samlas i en lägenhet. Och man hör lovsången in till lägenheten bredvid eller i trappuppgången. Och man undrar vad är det som pågår här. Ja, de lovsjunger Jesus. Det är hög grad av trovärdighet. När människor handlar evangelium emot varandra i vardagen, då är det hög grad av trovärdighet. Då har du vår tids mission. Om vi talar om vår tids interna mission, alltså mission som Sverige som ett missionsland. Jag har svårt att tänka mig att missionen i Sverige skulle kunna ha större framgång på något annat sätt än just detta att vi blir trovärdiga i det vi håller på med, i det vi bekänner. Tro och handling går tillsammans. Och vi gör det i små gemenskaper där vi inte måste göra det, utan det är uppenbart att det är frivilligt. Därför att vi älskar Herren. Det tror jag man kan läsa ut av den här lilla händelsen också och ta till sig. Tänk att det som hon gjorde där, en kvinna, gjorde det här av kärlek till Jesus. Och överallt där evangelium predikas så finns det här med. Den här berättelsen, den verkar vara så viktig så att den finns med i alla fyra evangelierna. Och har en framträdande plats i alla fyra evangelierna. Det finns många berättelser hos Matteus, Markus, Lukas och Johannes som inte finns med i alla fyra evangelierna, utan bara något utav dem. Den här berättelsen finns med i alla fyra. Inte bara Matteus, Markus, Lukas utan också Johannes. Den talar till oss. Hennes enkla handling talar till oss. Nu ska vi se på motbilden. Jag vet att vi talade om Judas Iskariot lite grann i slutet på förra bibelförklaringen. Och jag minns inte riktigt vad vi sa eller hur långt vi kom. För jag har ett antal punkter här. Men jag vet att vi inte gjorde alla. Men låt mig ta det lite snabbare då. Judas, då läser vi vers 14, 15 och 16. Sedan gick en av de 12, han som hette Judas Iskariot, till översteprästerna och sa: vad vill ni ge mig om jag utlämnar honom åt er? Då vägde de upp 30 silvermynt åt honom. Och från det ögonblicket sökte han efter ett lämpligt tillfälle att förråda Jesus. Judas Iskariot nämns på ett antal ställen i evangelierna eller i Nya testamentet. Och nästan, kanske till och med på alla ställena. Jag ska låta det kanske vara osagt, men nästan alla ställena i sådana fall. Om det nu handlar om en 12-15 ställen vill jag minnas. Jag har inte nedskrivet. Så kallas han för en av de 12. Det går igen som ett uttryck om honom. Och det är en poäng förmodligen som man har tagit vara på. Och som finns där som en varning för oss som vill vara hans lärjungar. Och hans namn har diskuterats och tolkats på olika sätt. Iskariot, vad det betyder. Judas Iskariot, om han kom från en plats som hette Iskariot. Eller Kerot, finns det en liten by som heter. En annan tolkning är att Iskariot skulle vara en variant på Sikarius, som betyder seloten. Och det är nog inte omöjligt att tänka sig. Alltså zeloterna, vet ni, det var den här motståndsrörelsen som fanns bland det judiska folket. Och så förresten, när vi talade om Matteus, kommer ni ihåg det? Så sa vi att hans bror, Jakob hette han väl, sannolikt var en zelot. Medan Matteus då var en överlöpare som hade gått över och stod på romarnas sida. Så att vi pratade om hur splittrad måste inte den familjen ha varit. Och så finns det ytterligare något eller några namn som antydningsvis är zeloter. Och förmodligen Judas Iskariot kunde ha varit en sån zelot. Det kan betyda följande, nämligen om det är så att då skulle Judas Iskariot ha varit en som har anslutit sig eller sagt ja till Jesus, anslutit sig till Jesus utifrån politiska motiv. Att han redan ifrån början var en som trodde att Jesus, han blir nog en bra upprorsledare. Han kommer att ordna det här upproret. Och man kan tycka då kanske under de här 2-3 åren när de gick tillsammans så borde han ha fattat annat. Men å andra sidan så måste han ju ha lagt märke till att Jesu inflytande över folket bara ökade och ökade och ökade. Han kunde mycket väl ha inbillat sig att det här kommer att bli ett uppror i slutändan. Då skulle hans motiv alltså vara helt annorlunda än det vi vanligtvis föreställer oss. Och då skulle vi ha kommit fram till den punkten nu. Att Judas Iskariot, inte bara den här kvinnan, utan också Judas Iskariot, har kommit till en punkt där de har förstått vem Jesus är. Eller ur Judas Iskariots synvinkel då, han har förstått vem Jesus inte är. Det är uppenbart för Judas Iskariot att den här Jesus, han kommer inte att fixa det här upproret åt oss. Det står klart. Och därmed så faller ju Judas Iskariots förhoppningar, eller hans förhoppningar kommer på skam. Och då visar det sig att han, Judas Iskariot, inte är beredd att följa en profet som blir misskrediterad, korsfäst och dödad. Det vill jag inte vara med på. Han har förstått att det är vad som kommer ske, men han vill inte vara med på det. Han hoppar av. Han har ingen tro. Det skulle kunna vara ett motiv bakom Judas Iskariot. Ett annat som man brukar tillskriva honom, det är nästan att svärta ner honom. Men det står ju så här när han kommer till överste prästerna i vers 15. Så säger han, vad vill ni ge mig? Och så vidare. Alltså att det skulle vara ren girighet. Han såg en möjlighet här att tjäna en hacka. Vad vill ni ge mig om jag ordnar det här? Och det är klart att då är han nedsvärtad för tid och evighet bara genom en sån fråga. Om det är motivet. Och dessutom, hur mycket fick han? Han fick 30 silverpenningar. Det är priset när man friköper en slav. Det är en månadslön då om man jämför med den här kvinnan. Han gjorde det för så lite pengar. Det gör ju att hans girighet blir ännu värre. Han tjänade ju inga pengar på det där. Det finns en profetia emellertid hos profeten Zakaria. Du kan läsa den. Zakaria kapitel 11. Vers 12. Där står så här. Och jag sa till dem, om ni finner för gott så ge mig min lön. Men om inte så låt det vara. Då vägde de upp min lön, 30 siklar silver. Och Herren sa till mig, kasta det åt krukmakaren, det härliga pris som de ansåg mig vara värd. Och jag tog de 30 silversiklarna och kastade dem i Herrens hus åt krukmakaren. Och så vidare. Där finns alltså några rader som har följt med in i berättelsen om Judas Iskariot. Att han inte bara fick den summa som svarar mot en billig slavs friköpande. Utan han är insatt i det här. Och han fick så lite i lön så att han kastade åt krukmakaren. Det står ju efter att Judas Iskariot hade tagit livet av sig att man köpte krukmakarens åker och gjorde det till Judas Iskariots begravningsplats. Eller att han hängde sig där vid krukmakarens åker. Och där blev han också begravd. Jag ska komma tillbaka till det kanske nästa gång eller någon gång framöver. Och visa er hur många sådana här detaljer. Jag tror jag skulle kunna plocka fram åtminstone en 15-20 olika detaljer som är förutsagda med profetiska ord i Gamla testamentet. Så kunde man göra en uppställning i två spalter där man kan följa Matteus moment för moment, så att säga, hur det går i uppfyllelse. Ni vet, det är ett grundtema hos Matteus. Vi har sett det tidigare. Så här och så här hände det för att det skulle gå i uppfyllelse som var sagt genom profeten och så vidare. Matteus, som skriver till judar i första hand, visar dem hur hela skriften går i uppfyllelse genom Jesus Kristus, genom det han säger, genom det han gör och särskilt genom hans död. Det finns en tredje sak att säga om Judas Iskariot där, med det här avsnittet, och det är det att det finns de som menar att det fanns inte skäl att tro att Judas hade för avsikt att sända Jesus i döden. Man menar alltså att Judas Iskariot, han hade handlat i sin besvikelse, han hade handlat i sin otro, han hade gjort en ogenomtänkt sak helt enkelt. Han hade inte planerat att skicka Jesus upp på Golgata kors. Han var bara besviken. Men nu finns det en bibelvers som jag vill att ni ska se i femte Mosebok. Och Judas Iskariot, han kunde ju naturligtvis sin bibel. Femte Mosebok 27, det måste ju han ha känt till. Femte Mosebok 27-25. Som handlar om förbannelser. Hela kapitlet. Och 27-25 så säger Guds ord: förbannad är den som tar mutor för att slå ihjäl en oskyldig och utgjuta hans blod. Och allt folket ska säga amen. När Judas Iskariot inser vad han har gjort och drar sig till minnes vad skriftordet säger och förstår att han är förbannad utav Gud och allt folket säger amen, då går han och tar sitt liv. Det är en utväg för honom helt enkelt. Och det är ju tragiskt från början till slut det vi läser. Men det finns sånt som är tragiskt, vänner. Här står också i 27, kapitel 27, vers 3. Om Judas. Men då Judas, som hade förrått Jesus, såg att Jesus var dömd, ångrade han sig och lämnade tillbaka de 30 silvermynten till översteprästerna och de äldste och sa: jag har syndat. Jag har förrått oskyldigt blod. Då svarade de honom: vad rör det oss? Du vill se det så. Då kastade han silvermynten i templet och gav sig av. Sen gick han och hängde sig. Och översteprästerna tog mynten och sa: det är inte tillåtet att lägga dem i offerkistan eftersom det är blodspengar. Och de beslöt att för dessa pengar köpa krukmakaråken till begravningsplats för främlingar. Därför kallas den åken än idag blodsåken. Då uppfylldes det som var sagt genom profeten Jeremia, så där står det också: jag tog de 30 silvermynten, det pris som Israels barn hade satt på honom som hade värderats, och jag gav dem som betalning för krukmakaråken, så som Herren hade befallt mig. Ja, nu läste jag hela, jag hade inte tänkt det, därför att jag tänkte bara visa på det som står i vers 3, att han ångrade sig. Därför där står det på grekiska metameletheis. Metameletheis. Det finns två ord för att ångra sig. Det andra ordet är mycket vanligare, heter metanoeo. Och metanoeo, det är ett starkare ord, därför att ångra sig eller att göra bättring, metanoeo, det betyder att vända sig till, ångra sig, omvända sig helt enkelt och komma tillbaka till Herren. Man omvänder sig och tror. Men det är inte det ordet som används här. Utan här används ordet metameletheis. Ett ord som visserligen säger att han ångrar sig, men han har inte en tanke på att vända om. Utan han inser bara att han har försatt sig själv i en ohållbar situation. Han tar sitt liv för han har ingen tro. Och kanske om han är en sikarios aldrig har haft det heller. Det om Judas Iskariot. Nu har vi 10 minuter kvar. Och kanske vi måste börja i alla fall på kapitel 26, vers 17. Och vi kan läsa där. Och vi kan läsa 17-19 till att börja med. Första dagen i det osyrade brödets högtid gick lärjungarna fram till Jesus och frågade: "Vad vill du att vi ska ställa i ordning så att du kan äta påskalammet?" Han svarade: "Gå in i staden till den och den och säg till honom: Mästaren säger, min stund är nära. Hos dig vill jag äta påskalammet." Eller som det står på grekiska: "Hos dig vill jag äta påsk med mina lärjungar." Lärjungarna gjorde som Jesus hade befallt dem och redde till påskalammet. Förra gången så nämnde vi om påsken och andra Moseboks 12:e kapitel. Jag talade om att sista natten så slaktade man lammet, strök med blodet på dörrposterna så att mordängen skulle gå förbi. Man skulle vara beskyddad av blodet. Och vi talade om hur man i gryningen då drog ut ur Egypten och så ut emot genom Röda havet och genom öknen mot det utlovade landet. Och att den här sista natten, vakenatten, för det är en vakenatt. Man var vaken hela natten, man väntade på signalen för att ge sig iväg. Den skulle då vara en vakenatt till i värdelig tid hos det judiska folket. Det skulle alltså inte upphöra, vad jag förstår, i och med att Jesus fullbordar det här, utan ska vara till i värdelig tid. De ska fortsätta även det efter att Jesus har dött och uppstått, så ska man fira påsken. Och påsken firades i två delar. Det är därför som det står så här i 17:e versen att det var första dagen i det osyrade brödets högtid. Egentligen så är det tre delar i det här. Därför att först har du den här natten, den här vakenatten som är Pesach, som är påsk då när mordängen går förbi. Men det var också en dag innan, en händelse innan, när man skulle rensa ut all syra, all gäst ur huset. Och man skulle slakta lammet. Och sen när man gick över mot kvällningen när en ny dag kom. För dagen började klockan 18 i det judiska året. Då kom påsken och så åt man påskalammet. Och sedan så 6 dagar efter den här påskmåltiden så hade man det osyrade brödets högtid. Man bara fick äta osyrat bröd. Men alltihopa kallas för det osyrade brödets högtid. Och alltihopa kallas för påsken och vartannat. Så det blir synonyma begrepp. Och därför kan det verka lite förvillande ibland. Ifall man nu fäster sig vid om det står påsk eller om det står osyrade brödets högtid. Men egentligen så flyter det samman som en enda stor högtid. Tillredelsedagen. Då skulle alltså allt syrat, all gäst rensas ut ur huset. Och lammet ska slaktas. Och lammet ska slaktas, står det i 5 Mosebok 16:5. På den plats som Herren din Gud utväljer, det vill säga i Jerusalem. Så lammen skulle slaktas och de skulle ätas i Jerusalem och ingen annanstans. Nu ska vi se här, nu har jag gått igenom det här med den judiska måltiden och du vet, det är ju komplicerat, det är mycket med det här. Så att egentligen så skulle man behöva gå igenom det, kanske gå igenom det först en gång ur en aspekt så att säga. Så kanske man skulle behöva gå igenom det en gång till ur en annan aspekt, för tar man in för många aspekter på en gång så blir det rörigt. Jag lovar er, jag har suttit och förberett det här så att jag vet att det blir rörigt. Men jag tror att man har kommit en bit på väg i alla fall om man har klart för sig tillredelsedagen, påsken, det osyrade brödets högtid. Det osyrade brödet, matza på hebreiska, om ni känner igen det. Ni träffar väl ibland kanske vänner som är judar, eller ni hör talas om den judiska måltiden. Och det händer ju också att man i kristna sammanhang firar en påskmåltid enligt judiskt sätt. Och då kan man stöta på de här begreppen matza. Det är alltså det osyrade brödet som man skulle äta i 6 dagar. Den där inledande påskmåltiden, den så kallas för seder. Sedermåltiden, känner ni igen det uttrycket? Sedermåltiden är alltså påskmåltiden. Och seder betyder ordning. Alltså påskmåltiden ska ätas i en viss ordning och en viss ordningsföljd. Det är en liturgisk måltid. Och där är det så att det inte bara ska ätas i en viss ordningsföljd, utan var en av ingredienserna på bordet har sin särskilda betydelse. Det finns bittra örter och det finns äppelmos och det finns en massa saker som ska påminna om saker och ting ifrån Egypten. Jag vill minnas att moset där ska påminna om tegelbruket som de hade när de jobbade med det, och de bittra örterna ska påminna om de bittra örterna där och så vidare. Så att det är mycket sånt. Och framförallt så är det inte bara en särskild ordning, en särskild seder, utan den här ordningen finns återgiven i påskliturgin som heter Haggadah. Man brukar i den judiska teologin tala om halakha och hadaka. Och halakha, det är liksom bokstaven och tillämpningar och så som vi tänker oss. Men Haggadah, det är berättelsen. Och Haggadah, den stora Haggadah, det är den stora berättelsen. Jag tror vi talade en del om det förra tisdagen. Om hur vi är insatta i den stora berättelsen. Och hela påskmåltiden, den ska inte regleras utan bara att det ska vara viss ordning och så. Liksom, som man kan verka lite lagiskt nästan. Utan det ska vara att Haggadah, den stora berättelsen, ska återges i allt det man gör och i allt det man säger. Och det står till och med i andra Moseboks 12 kapitel där någonstans att om detta ska ni berätta. Därifrån kommer själva uttrycket Haggadah. Om detta ska ni berätta. Och ni vet den här boken som våra statsminister tog initiativ till. Och som gavs ut då om förintelsen. Och som delas ut till alla skolbarn. Den heter ju Om detta ska ni berätta. Och det är den här Haggadah, den stora berättelsen som ska föras vidare.
Du har lyssnat till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden, och det är även Matteus evangeliet. Vill du höra detta i kyrkan så att säga live, så är det på tisdagar klockan 18:30, och sen så sänder vi då här i närradion på måndagar klockan 19. Det var del 70 som sagt du hörde, och härefter så kommer sändning ifrån missionskyrkan. Det är Radio MF som sänder, och du får höra på Missionskyrkans söndagsgudstjänst. Det här var en sändning från Värnamo församlings närradio. Programmet heter Bibeltimman. Producent och tekniker var jag, Ulf Gustafsson. Jag önskar dig en skön och välsignad vecka.